I Lukas evangeliet har vi hunnit fram till mitten av sjätte kapitlet. Jag hoppar nu över all den introduktion som jag hade tänkt mig här idag. Vi talade sist om Jesu apostlar och lite grann om deras personligheter. Och jag hoppas kunna få komma tillbaka till det lite senare. Men scenen är i alla fall den att Jesus har kommit ned från berget efter en natt av bön. Utsett sina 12 apostlar. Och står nu i beredskap att undervisa dem om himmelrikets principer och det som vi kallar för bergspredikan. Som av en teolog sägs vara den mest kända delen av Jesu undervisning och möjligen den minst förstådda och med säkerhet den minst åtlydda. Det är inte en utläggning om vägen till frälsning det handlar om, men den beskriver den karaktär och de attityder och de beteenden som skulle känneteckna en himmelsk medborgare. Och när man kommer in på denna väldiga predikan, ja, den är inte väldig i den bemärkelsen att den är lång och utläggande, men varenda ord väger tungt, så märker man ganska snabbt hur Jesus vänder upp och ner på sin samtids värderingar. Och vad han här lyfter fram så som värdefullt går stick i stäv med vad människor i allmänhet anser vara värdefullt. Jag hoppar också över inledningen av denna predikan där han talar om saliga är de fattiga. Saliga är de som nu hungrar, för att komma fram till det som skulle vara huvudtanken i dagens predikan. Men ordet salig måste vi förstå. Det kan översättas lycklig. Det betyder då lycklig i dess djupaste bemärkelse. Men risken är att om man översätter det med lycklig, att vi tänker på en känsla, en subjektiv emotionell känsla som ska finnas till hands. Men vad Jesus gör, det är att han gör ett objektivt påstående om att ni som har det så här, ni är i ett saligt tillstånd. Objektivt sett, det är ett objektivt påstående från Guds sida. Han talar inte om hur de eventuellt känner sig, utan han förklarar för dem hur Gud ser på dem. Och Gud ser på dem såsom saliga. Därför att de tillhör Guds rike. Därför att de ska bli mättade. Därför att de ska le. Därför att de ska få en stor lön i himlen och så vidare. Och de välsignelser som Jesus förklarar tillhör dessa människor. Tillhör dem redan här i tiden, även om det ska fullkomnas i en kommande värld. Vi återkommer alltså till saligprisningen vad gäller de fattiga, vad gäller de hungriga. Jag konstaterar bara att det ska tillfredsställas. De fattiga anden ska få uppleva tillfredsställelse och mättnad. De hungriga ska få uppleva mättnad och tillfredsställelse. Och så kommer vi till den tredje saligprisningen i det här sammanhanget, där Jesus säger: saliga är ni som nu gråter, ty ni ska le. Gråt är ju en yttre manifestation av ett inre emotionellt känslotillstånd, av rörelse, av sorg, av besvikelse. Precis som leendet är uttrycket för ett motsatt känslotillstånd. En upplevelse av glädje ger sig till uttryck i ett leende ansikte. Men varför gråter då en människa? Ja, det finns naturligtvis rent biologiska, fysiologiska förklaringar. Att kroppen råkar vara skapad sån eller konstruerad sån att det finns tårkörtlar. Som en viss del av nervsystemet påverkar, jag vet inte hur. När en viss emotionell känsla uppstår så avsöndrar dessa tårkörtlar sitt sekret och så rinner tårar i förkinderna. En ganska kall beskrivning av fenomenet gråt. Vid död, vid smärta, vid lidanden, vid besvikelser av olika slag, så gråter människan ofta. Ja, kanske inte så ofta i vår kultur. Jag satt mig ner med mina barn här om kvällen och frågade om vad gråter ni, eller vad gråter ni för? Ja, jag vet ju när de gråter, men vad känner ni er ledsna för? Vad är det som gör er att känna er ledsna så att ni skulle vilja gråta ibland? Och de räknar upp en del saker. När kompisar flyttar, då vill man gråta. Eller när de, som en av mina flickor sa, någon som man tyckte om åkte ifrån oss. Och det handlade egentligen om en häst som hade flyttats bort ur hagen ifrån det ställe där vi bodde i somras. Och hon grät riktiga tårar den dagen. Kan du tänka dig? När någon dör förstås, sa man. När morfar dog, då ville vi gråta. Men så sa de också någonting som jag blev väldigt förvånad över. Man blir så ledsen att vi blivit så stora. Man har inte hunnit med så mycket som man skulle ha velat, säger dessa små barn. När man inte gick i skolan och var ledig hela dagarna. Och de hade en känsla av sorg över att livet så snabbt gick förbi. Fast de bara har levt 5, 7 respektive 9 år. Ja, livet har varit som 2 dagar, sa den minsta flickan. Och man har hunnit med så lite. Ja, något av den paniken kan man väl känna när man kommer upp i åren. Men tänk, om vi lever i en sån stressad tid att till och med barn känner något av vemod över att livet så hastigt rinner bort. Vi är skapade med ett känsloliv där sorgen med dess yttringar finns med i registret. Vi är skapade med ett känsloliv. Jag undrar dock om vi är skapade för att sörja. Egentligen, ursprungligen. Skapade Gud vårt känsloliv med tanke på att vi skulle kunna uttrycka sorg? Hade Gud planerat den? Det är ju en intressant frågeställning. Men jag tror inte det. Utan jag tror att vårt själsliv egentligen var skapat för att leva i en harmonisk värld. Där inga yttre störningar skulle få tårar att falla. Möjligen glädjetårar. Men när synden kom in, så kom också en ond påverkan in på det mänskliga själslivet. Detta fina instrument som Gud har givit människan. Det var egentligen aldrig menat att det skulle leva i en sån ond värld i den i vilken vi lever nu. Och där tror jag vi har en hel del av förklaringen till att så många människor far illa. Och så många av oss mår dåligt. Rent psykiskt och själsligt. Vår själ var inte ämnad att leva i en sargad värld. Där destruktiva krafter ständigt är rörelse. Och där vi ständigt är utsatta för våld rent själsligt. Allt ifrån spädbarnsåldern. Det är därför som vi har så många sargade och sårade människor. Själen var inte ämnad att lida som den nu gör. Och när den nu tvingas leva i en ofullständig och ofullkomlig värld. Så gör det så ont. Men vi lever i en tid och i ett samhälle där sorgens och besvikelsens känsloyttringar ofta tystas ner. Vi har ju fått lära oss att behärska gråten. Man ska inte gråta så det syns eller hörs. Det finns mycket förträngd gråt, mina vänner. Massor av sorg som aldrig har fått kommit fram på ytan. Därför finns det också mycket gömd gråt. Det är många som gråter sig genom mörka nätter, på sjukhusrummen, i fängelseceller. Det är många som gråter därför att ensamheten plågar dem. Ovissheten om framtiden, besvikelsen, kanske i äktenskap, oron över barn, bekymmer på arbetsplats och så vidare. Visst finns det gråt, gömd gråt. Det finns falsk gråt också. Manipulationsgråten. När man använder tårarna som ett vapen för att få sin vilja igenom. Det är den sortens gråt som man lätt lär sig känna igen på att den mycket plötsligt upphör och istället förbyts i ett triumferande leende när det önskade resultatet äntligen har uppnåtts. Till och med barn kan den konsten, åtminstone mina. Andra använder sina tårar för att straffa sin omgivning som sårat dem. De vill med tårarna visa hur illa du gjorde dem. och hur illa behandlade de har blivit för att väcka skuldkänslor hos sin omgivning så att man liksom kryper till deras kors och ber om förlåtelse. De gråter bara för att man ska känna samvetskval. Sen finns det ju självömkanstårar som bara används för att dra uppmärksamheten till den egna personen. Istället för att vilja ta sig an det riktiga och det verkliga problemet så gråter man för att du ska tycka synd om det. För att få medömkan i sin självömkan. Mina vänner, det är ingen av dessa former av gråt som Jesus här talar om. Det är i första hand inte heller den naturliga, äkta gråten som vi känner i stunder av besvikelser, i förlust, i sorg. Utan det är en gråt som orsakas av en sorg över att Guds vilja inte är upprättad på jorden. En sorg över det ondas härjningar i världen. En sorg över synden. En sorg över lidandets och dödens makt i världen. Eller med andra ord, en sorg därför att vi ser verkligheten som den i verkligheten är. Och reagerar med en äkta känsla. En äkta mänsklig, sann känsla av smärta och sorg över att det är som det är. Vi gråter, vi sörjer, vi suckar till Gud. Saliga är ni som gör det, säger Jesus. Världens filosofi, den är: gråt inte nu. Det ordnar sig. Ryck upp dig. Tänk inte på det. Jesus säger: ve er som nu ler, ty ni skall gråta. Du upplever denna filosofi till och med i TT-nyheterna. Där man talar om avrättningar och krig som härjar, hunger som tar människoliv, allvarliga olyckor och katastrofer som händer ut över världen, men lindar in det i uppiggande skvalmusik. TV-aktuellt avslutas med väder- och sportnyheter. Och gillar man inte det kan man alltid koppla över till långfilmen som börjar. Ingenting får bli riktigt allvarligt. Inga känslor får hinna komma till uttryck. Ingen tid får ges för begrundan. Tänk om hallåmannen eller hallåkvinnan skulle säga efter TT-nyheterna: ja, det här var ruskiga nyheter. Jag föreslår att vi tar 10 minuters paus i programmet för att riktigt begrunda hur ond och hemsk vår värld är. Vilken chock över hela vårt land. Sätt på musikradion så vi slipper tänka på eländet. Eller man skulle bryta aktuell sändningen och säga: nu stillar vi ner oss. Nu sörjer vi över att det ser ut så här på vår jord. Sätt på ishockey. Och första sidans hotfulla rubriker i GP eller vilken tidning som helst balanseras snabbt ut med nöjesutbudet som kommer på nästa sida eller de följande sidorna. Ett rikt utbud, hela sidor fulla av erbjudande. Och flotta modeannonser om hur fin du kan bli om du går och köper kläderna där. Och en del kastar sig direkt på seriesidan och sportsidan för att slippa se eländet på första sidan. Att inte ta någonting riktigt på allvar, att inte låta någonting riktigt få grepp om sig, det är världens filosofi. Le nu. Lev vidare. Köp mer. Roa dig. Ät gott. Res. Och på operationsbordet så smusslas de aborterade fostren undan i en plastsäck. Ingen får se dem. Ingen får tala om dem. Bort med dem ur vårt medvetande. Och den på grund av ensamhet, lidande människan, hon med kontaktproblem som kommer deprimerad till den psykiatriska kliniken, skickas ofta hem samma kväll med en pillerburk i fickan. Jag hade ett samtal här om kvällen sent med en man som satt och grät därför att man hade behandlat honom så. Jag vill ju bara ha en människa att tala med. Men om någon gråter så blir vi nästan nervösa. Skicka honom till en psykiater, en psykolog, en läkare. och vi blir osäkra. Skicka dem till experterna. Bort med sorgen och gråten. Det är lika som nöden blir för jobbig att ta i. Och Medelsvensson i sin bekvämlighet vill inte rubbas i sitt trygga bo. Låt samhället ta hand om problemen. Institutionerna, vi betalar ju skatt till dem. I ett tv-samtal i våras med människor som hade haft allvarliga hjärtinfarkter sa en av före detta hjärtpatienterna: nu gäller det bara att försöka leva vidare som om ingenting hade hänt. Och alla nickade instämmande. Det är bara att försöka leva vidare. Låt dig inte gripas av förtvivlan eller allvarliga tankar. Le som om ingenting hade hänt. Le nu. Le som om ingenting skulle kunna hända någonsin. En liten händelse som kanske ändå är ett uttryck för andan i tiden. Har du varit i Mollösund? Har du sett den gamla kyrkogården där? En fin mur runt. Här om sommaren så målade man om den där muren, eller kalkade den, eller vad det heter. Över portalen på ingången till kyrkogården så stod det för med tydliga svarta bokstäver: tänk på döden. Men om du kommer till Mollösund nu så kan du knappast se den här texten. För nu har man låtit kalka över dessa bokstäver och ord att endast en mycket noggrann iakttagare på nära håll möjligen kan förmå läsa texten. Det var tydligen allt för i ögonfallande. En allt för plågsam påminnelse om verkligheten. Alla kunde ju se det när man åkte förbi eller gick på vägen. Tänk på döden, tänk på det. Usch, sånt vill man inte tänka på heller. Måla över. Och när döden ändå sedan mot all förmodan slår till i familjen, så är det som man helt togs på sängen. Som om någonting helt otänkbart och förbjudet nu har hänt. Och man söker synda bak hos läkare och vård och medicin och allt. Sånt här får ju bara inte hända. Och när man så ska ha begravning, så förgylls akten. Så förgylls döden med den vackra kistan och den bländade blomsterprakten. Och till och med på begravningen så blir vi osäkra om någon inte förmår tygla sin gråt. Gråten oroar den falskeligen trygga människan i det moderna samhället. Den får ju henne att ana att allt inte är under kontroll. Tänk om allt inte är under kontroll. Att allt inte är riktigt som det ska. Ge henne en lugnande tablett. För ut henne. Nervöst vänder vi oss omkring. Undrar om ingen kan ta hand om denna gråtande stackare. Världens filosofi är: le nu. Och den vill inte bli störd av någons gråt. Och våra underhållare är bland de bästa betalda i samhället. Och det är inte dessa lyckas att döva gråten, så finns ju alltid alkoholen och narkotikan till hands. Och den används ganska flitigt. Men Jesus säger: saliga är ni som nu gråter, för ni ska vara tröstade. Egentligen menar Jesus: ni är lyckliga ni som vågar se realistiskt på tillvaron och smärtas av densamma. Ni är lyckliga ni som inser er egen hjälplöshet och förkrossas av lidandet omkring oss. Smärtan över livets verkligheter kan nämligen föra oss till Guds möjligheter. Jesu ord innebär att Gud ger akt på våra känslor. Det är intressant. Han är en personlig Gud som vet vad känslolivet innebär. Hinduismen, buddhismen och islams gudar ger inte akt på människors känslor. De är opersonliga ibland, dessa gudar. Och de är höjda över mänsklig gråt och mänskliga tårar. Men Bibeln talar mycket öppet om gråt, om besvikelse på det mänskliga planet, om sorg när någon dör. Tänk bara på hur Abraham sörjer Sara, Jakob, Josef, när han får höra att han var död, vilket han dock icke var. Hur han sörjde nästan till döds. David, hur han sörjer Jonathan. Hur han senare sörjer sin son Absalom. Marta och Maria och alla som grät utanför Lazarus grav. Ja, till och med Stefanus höll man en dödsklagan när han hade stenats till döds över. Judar och österlänningar gjorde mycket av sorgen. Man rev sönder sina kläder. Man höljde sitt huvud, man strödde aska eller jord på håret för att beteckna att man var tyngd av nöd och sorg. Man tog av sig smycken. Man avstod från att vårda sin kropp under djup sorg. Man avstod från mat och dryck. Huvudhåret avrakades ibland. Med sänkt huvud slog man sig för bröstet, sträckte upp sina händer för att liksom motta trösten från honom som kallar sig barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Man sjöng sorgesånger. Man till och med hyrde gråterskor som med högljudda rop skulle förklara: här är sorg. Man var inte rädd för gråten. Tvärtom. Idag får en kristen nästan skuldkänslor om han eller hon skulle känna sig lite ledsen en dag. Men Jesus säger: saliga är ni som nu gråter. Om vi inte tillåter oss att gråta över egen nöd, hur ska vi då kunna sitta ned med en medmänniska och gråta med henne i hennes nöd, som ju Bibeln bjuder oss att göra? Vi är kallade till att gråta med varandra. Någon säger inför en sorg som har drabbat en annan människa: jag kan inte hälsa på honom, men vad ska jag säga? Säg ingenting, bara gråt. Det behövs inga professionella tröstare med fantastiska bibelord till hands. Det behövs bara tårar. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Tysta, stilla. Bibeln talar mycket om gråt, om högljudd gråt. När Guds dom stod för dörren, så står det om Israels folk att de tog av sig alla sina smycken och hela folket brast ut i högljudd gråt med David som gråtande gick upp för Oljeberget över Kidrons bäck. Job säger i sitt lidande: mitt anlet är glödande rött av gråt. Tårar kan uttrycka en Guds längtan också. Psalmisten säger: när ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min spis både dag och natt. Ty ständigt säger man till mig: var är nu din Gud? Och Gud ger akt på våra tårar. När filisterna stod efter Davids liv, så säger han: Gud, du har räknat min flyktsdagar. Samla mina tårar i din lägel. Det står ju i din bok, som om varenda tår vore räknad och hade mening för Gud. Ja, till Hiskia säger Gud, när han hade bett i sin stora nöd, i sin sjukdom: Hiskia, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. När Jeremia sörjer över folkets otrohet emot Gud, så säger han: ack, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla, så att jag kunde gråta dag och natt över det slagna hos dottern, mitt folk. Han grät och kände att han skulle vilja gråta ännu mer över synden och trolösheten hos det folk som han var satt att tjäna som profet. När var sista gången du grät över Guds församling, över Guds folk, över bristerna som ännu finns kvar? En Herrens tjänare som gråter. Och hela Jeremia-boken är fylld av tårar. Och sen, inte nog med det, så skriver han klagovisorna också, som är enbart tårar. Samma Jeremia ropar: var ska jag finna vederkvickelse i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Jag är förkrossad. Jag går sörjande. Så är det med Guds människorna, med Esra, med Nehemja, som säger att jag satt gråtande och sörjande i flera dagar när jag fick höra om hur det var med Guds folk i Jerusalem. Och när Jesus triumferande, kan det tyckas, kom ridande in emot Jerusalem, så står det i Lukas 19, när han fick se staden så begynte han att gråta. Han kände nöd över detta folk som tillslutit sina hjärtan för honom. Saliga är ni som känner likadant. Varför är vi så rädda för detta? Varför är vi så rädda för tårarna, för gråten, för smärtan? Vi är kallade att gråta i denna tid. Jag menar inte att Guds folk inte är ett folk med glädje. Men det heter i den 126 salmen att det som så med tårar ska skörda med jubel. Det som går stad gråtande och bära sitt utsäde ska komma åter med jubel och bära sina kärvar. Det är något av himmelrikets principer att känna smärta nu, därför att vi fortfarande är kvar i en ond värld, där jordmånen för Guds ädla säd alltid inte är så god. Den liksom studsar emot den hårda ytan när vi gör ut det gång på gång. Där klimatet för Guds ord alltid inte är det bästa. Det torkar råder och ingen respons är uppenbar för oss. Och vi sörjer över situationen i Annedal, i Göteborg, i vårt land. Men håll ut, säger Jesus. Saliga är ni om ni har den sorgen. Saliga är ni om ni gråter. För Guds ord ska inte återvända fåfängt. Det ska bli kärvar att skörda, och då med jubel. Vi ska dela hans sorg, hans smärta. Men vi ska också dela hans triumf. Det som ska vinna själarna måste först vara det som kan gråta över dem. Ingen födelse kan äga rum utan smärta. Ingen andlig skörd utan plågsamt plöjningsarbete. Det är dessa tårar som du och jag är kallade till att gråta. Men bara för att skördens glädje ska bli så mycket större. Den som inte är med och gråter kan heller inte vara med och jubla lika intensivt. Visst är den kristna kallad till glädje. Jesus sa ju: detta har jag talat till er för att min glädje ska bo i er och för att er glädje ska vara fullkomlig. Sam Jesus säger: saliga är ni som gråter. Ja, men det verkar ju paradoxalt. Nej, det är för att det är frågan om en glädje som är opåverkbar utav den smärta som vi samtidigt måste känna över att det ser ut som det gör i världen. Det är inte mot glädjen som sådan som Jesus vänder sig när han säger: ve er som nu ler. Utan det är mot den ytliga glädjen, mot den som vägrar att se sanningen. Sanningen om Gud, sanningen i Guds ord. Och som grundar sig och sin glädje endast på detta livets goda. Det är mot den konstlade, falska, ytliga glädjen som man vänder sig och säger: ve er som nu menar att tiden är att roa sig och ha roligt. Ni ska få gråta en dag. Det som väljer att le nu, fast det egentligen vore tid att gråta nu, det ska nödgas gråta senare. Guds ord kallar den fallna människan till gråt. Jesaja säger: Herren, Herren Sebaot kallar er på den dagen till gråt och klagan, till att raka edra huvuden och hölja er i sorgdräkt. Men, vet du vad folket gjorde? Men istället hängav ni er åt fröjd och glädje, ni slaktade och åt, som om ingen fara stod för dörren. Det är dårskap. Den glädjen ska taga slut. I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på fröjderop och glädjerop. Och rop för brudgum och rop för brud. Det ska bli tyst. Det ska bli ödsligt. Det är förbi med fröjden vid pukornas ljud. Det gladas larm har tystnat, säger profeten. Det är förbi med fröjden vid harpans klang. Vin dricker man icke mer under sång. Där ute hörs klagorop över vinet. All glädje är som nedgången sol. Vilken tragisk dag. När festen är över. Det som nu ler med hjälp av denna förgängliga världens medel ska tvingas gråta en dag. Den sista dagen. Vi er som nu ler, ty ni skall gråta. När predikaren begrundade detta så skrev han: det visas hjärtan är i sorgehus, och dårarnas hjärtan i hus där man gläder sig. Frågan gäller alltså egentligen inte om vi ska slippa att gråta eller inte. Frågan gäller istället av vilken orsak vi gråter nu. Om det är Guds tårar, om det är kristna tårar, om det är gudfruktiga tårar. Därför att rätten förtrampas på jorden och Guds rikes principer förhånas. Frågan är inte om vi gråter utan när vi gråter. Om vi gör det nu eller senare. Vilket har du valt? Vilket har du valt? Har du valt att hålla rouletten igång? Nu, så länge hjulen snurrar något så när och livet är hyfsat. Du är kallad till att gråta i så fall över din synd, över din belägenhet. Och mina vänner, vi är alltså kallade att gråta som kristna. Får jag repetera? Därför att världen ser ut som den gör. För att synden och ondskan härjar. Ibland är jag rädd för att den kristna tron presenteras som en som ska släta ut livets svårigheter. Och göra det glättigt för dig. Som någon slags flyktmekanism. Men att bli kristen är att vara kallad att sörja och känna smärta. Därför att vi först nu vågar se på världen som den verkligen är. Inte bara att passivt sörja dock. Utan också att göra någonting konstruktivt åt situationen naturligtvis. Det återkommer Jesus till senare i sin bergspredikan. Sörja därför att världen befinner sig i uppror emot Gud. Som Paulus säger. Det är som jag nu säger och som jag tidigare har sagt. Under tårar måste jag säga att somliga av er vandrar som fiender till Kristi kors. Under tårar säger jag det. Med smärta och med sorg. Sörja det för att det finns en värld där ute folk stammar tungomål som ännu inte har hört att Jesus Kristus har försonat hela världen med Gud. De glada nyheterna. Sorgen över att de ännu inte har nått in i hemmen i Annedal en gång. Och här sitter vi söndag efter söndag. Vi borde gråta mer. Gråta i vår bön. Utgjuta vår nöd för Gud. Och sörja därför att det fortfarande finns brister i Kristi kropp. I stort sett. I denna församling. Hos individer. Som Gud har givit oss att älska. Gråt med varandra. Det finns en sorg som Paulus säger som är efter Guds sinnelag och som är god för oss, som för oss till bättring, som för oss framåt. Det är sant att vi är samlade här till gudstjänst idag för att lovsjunga tillsammans. Men lovsången får aldrig bli ett medel, och det är den heller inte om den sjunges på ett rätt sätt. Aldrig ett medel att förtränga sorgen och smärtan. Och föra oss in i något slags extatiskt stadium där vi inte längre har kontakt med verkligheten. Nej, lovsången är till för att medvetande göra oss om den enda som är hoppet för denna värld. Men vi är också här för att gråta tillsammans, mina vänner. För att det finns en värld som ännu inte vet om vem han är. Så får vi fortsätta. I Kristus har själen funnit sin vila, fast den fortfarande får ta emot sina slag och törnar ifrån en ond omgivning. och vi gråter. Och inte förrän vi är hemma så står det att han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Alla tårar. Gråt du. Jesus säger, saliga är ni som nu gråter. Ni ska bli tröstade. Ve er som nu ler, till ni ska gråta. Var finns du? Tänk om du den här söndagen skulle utgjuta din själs nöd. Se på dig själv som du verkligen är. Och ta emot hans nåd. Uppleva glädjen. Och kunna se på världen med den rätta smärtan. Jag välkomnar dig. I avslutningen av den här gudstjänsten. Komma fram och böja dina knän här. Eller in i vårt bönrum. Vi ska snart stå upp och sjunga en sång tillsammans. Så kommer du. Du som känner nöd av andra orsaker, låt oss gråta tillsammans. Inte därför att vi är förtvivlade, men därför att Gud har velat dela med oss sitt eget hjärtelag när han ser på en värld sådan som denna.